En podcast från Sportbladet.
God dag och välkomna till ett sammandrag av nattens match i Kanada Cup.
Vilka mål! Så ni går in framför den där kan vi ta mål! Matchen vinner 1-0 för Sverige! Bakom buren gör mål köksväggen! Peter Forsberg gör ett grönt mål! Peter Forsberg gör ett grönt mål!
Då kör vi igång då och välkommen Rickard Grönborg, född 8 juni 1968 och idag så är du Tre Kronors förbundskapten. Välkommen till podden.
Tack så bra.
Hur har sommaren varit?
Jätteskön. Det var ett fantastiskt väder i Sverige och vi i familjen beslutade sig att stanna kvar i Sverige mestadels av den här semestern, så att vi kallar det för staycation. Man stannar hemma och så åker man på dagsutflykter och så påtar man i trädgården och sådana saker. Jag har haft en snabb semester i Tyskland någon vecka. Men annars har jag varit hemma i Sverige och det har varit fantastiskt.
Hur ser familjen Grönborg ut?
Ja, det är mig själv, min fru Dani från Salt Lake City. Och min dotter Chloe som nu är 4 år. Och så har vi en liten hund som heter Stella som är 6.
Och det finns en speciell bakgrund till frugans namn där. Dani då, var kommer det namnet ifrån?
Ja, egentligen heter hon Tara Dan. Och det är väl från någon känd film där. Och plantagen hette visst Tara Dan. Så att, short för det då blir ju Dani.
Mm. Det är det här som jag är lite fascinerad över dig. Att du är oerhört osvensk. Du hör ju att du har döpt dottern till internationellt namn. Och du har bott väldigt länge i Nordamerika. Och du är alltså svensk och amerikansk medborgare, stämmer det?
Det stämmer alldeles utmärkt. Och jag bodde i USA nästan 20 år. Och jag hade så kallat grönt kort. Först studentvisum som gick i skolan där borta. Men sen tog jag grönt kort där borta. Jag ansökte om det, jag fick det. Så att det hade jag 10 år. När det skulle gå ut så kände jag det var lika bra att bli amerikansk medborgare också. Så jag har 2 pass när jag åker och reser.
Ja, vad är fördelen att vara svensk och amerikan och nackdelen?
Jag ser väl inte som någon nackdel, utan jag har ju friheten att bo i Europa eller friheten att bo i USA. Så att det öppnar väl upp mer arbetsmöjligheter än något annat. Så att det har jag aldrig sett som en nackdel alls, utan mer möjligheter.
Mm. Jag tänkte det måste ju vara häftigt när du kommer till Nordamerika och du ändå är förbundskapten för svenska hockeylandslaget. Och så ser de att du, hej, den här killen är ju jänkar också.
Ja, precis. Nej, men det är framförallt när man går över gränsen där, så är det alltid welcome back. Welcome back home. Så
ja, just det. Du behöver inte gå i turist lane där, utan du kan ta liksom US citizen lane.
Precis, precis. Så det är väl lite fördel så. Men framförallt är det så att öppna upp mer arbetsmöjligheter. Och när jag tog mitt pass eller mitt medborgarskap där borta, så hade jag faktiskt inte planerat att flytta tillbaka till Sverige, utan det blev ju tack vare jobbet då.
Just det. Hur presenterar du när du är i Nordamerika? Säger Rick? Richard, eller Rickard, eller Grönborg, eller vad, hur säger du?
Det blir Rickard mestadels.
Rickard?
Ja, för först, och Rickard är ju ganska nära något ja, som är inte så bra. Men Rick är inte riktigt jag, och Richard är inte riktigt jag heller. Utan nu är närmast man kan säga Rickard. Och Rickard är svårt att rulla R-en där borta.
Ja, just det. Rickard Grönborg, är det korrekt eller?
Ja, det är vad de säger där borta. Så att jag heter egentligen Jan Rickard Grönborg. Och okay. Då blir det mycket Jan. Och Jan är ju ett tjejnamn där borta.
Just det, så det blir man mist henne.
Man sitter i väntsalen, man ska gå in till läkare eller tandläkare. Så säger de Jan. Och jag reagerar inte.
Nej, de hittar ingen Jan i väntsalen där.
Nej, så jag har faktiskt döpt om i USA. Så det blir Rickard Jan nu Grönborg i passet.
Aha. Hur döper man om sig i USA? Det låter som att
nej,
det är 1000
blanketter. Nej, inte döper om, men man får ett nytt namn. Alltså man ansöker om ett nytt namn. Att man ändrar på det bara. Så att mitt förnamn, för de börjar alltid med förnamnet först då. Medan vi går ju efter tilltalsnamnet då.
Precis.
Som vi stryker under i passet. Så att, ja, lite sidnotering, men så är det i alla fall.
Precis, och det är ju kul. Idag kan man ju vara svensk amerikansk medborgare. Det kunde man ju inte, vi minns ju Ulf Samuelssons gate. När han fick amerikansk medborgarskap så var det ju avligt svenska. Det är tur att de har ändrat det också, för annars har du ju rykt ditt svenska medborgarskap där.
Precis, och det ändrar de ju under den här tiden. Så att jag hade ju ingen tanke på att ändra till amerikansk medborgarskap så länge. Om jag skulle vara tvungen att släppa mitt svenska, det hade jag absolut ingen tanke på att göra. Utan det var ju efter det där de hade ändrat den lagen i Sverige då. För USA spelar ingen roll, jag kan ha 10 pass och de fortfarande så är amerikan enligt dem då.
Just det. Vi kommer tillbaka till din Amerika-bakgrund eller din Amerika-inspiration som fortfarande finns över dig. För du är mycket tid där borta och du, som har förstått det också, kan ha tankar i framtiden att flytta till Nordamerika. Men vi ska backa bandet. Du är uppvuxen i södra Stockholm, var någonstans?
Ja, mina första stapplande år så var det faktiskt i Skogås, men det är fortfarande Huddinge kommun, men lite annan ställe. Och sen så flyttade vi till runt Huddinge centrum, den är Fullersta, när jag var typ 7-8 år då. Ja. Så de första åren så var det Skogås och sen var det Huddinge då, tills jag som jag gick och bodde i tills jag flyttade till USA då.
Just det. Och storbror började spela hockey. Det var därför du började spela hockey. Var det en sån naturlig inkörsport till sporten? Eller hur var det, första kontakten med hockey?
Nej, myten går, jag vet inte om det är myt, men enligt min mor så var det, fick en inbjudan i, när vi bodde i Skogås då, att börja i Trångsund och börja spela hockey. Och då, min bror är 3 år äldre, så att vi började ungefär samtidigt. Medan han tränade med laget då, jag var inte tillräckligt gammal för att träna med laget, så jag åkte på allmänhetens, på B-banan då, och åkte skridskor och sådana saker. Och sen när vi flyttade till Huddingen, då var väl då det riktigt satte igång då, och Huddingen är ju, tycker vi, jag är väldigt bra på att fostra bra hockeyspelare och sådana saker som hade flyt och kom med likasinnade killar då, som verkligen vill satsa på att träna och ha kul tillsammans då. Mm.
När det var Björnligan en gång i tiden så kan jag tänka mig att du spelade på alla positioner, men sen blev du back. Var du alltid back, eller ville du göra mål i början, eller ville du stå i mål, eller hur var du som hockeyspelare första åren där?
Nej, jag tror alla vill vara målskytten som gör målet. Jag tror det är ingen skillnad på mig. Jag spelade faktiskt upp till junioråldern i stort sett, så spelade jag forwards.
Okej.
Faktiskt. Men
vad var det som hände då? Var det någon tränare som sa, nej, Rickard, du lär nog gå ner på backen här, för skridskoåkningen duger inte?
Nej, det var nog tvärtom tror jag faktiskt. Jag tyckte att jag var bra skridskoåkare, men jag kanske inte hade målsinnet som behövdes för att vara riktigt bra producerande forward, utan de ville väl att när jag flyttade tillbaka från Hammarby till Huddinge då, jag var i Hammarby några år i A-pojk och B-junior till Huddinge, så ville de att jag skulle spela på back, och jag kände väl själv att det var en bra sak för mig, för jag gillar att få pucken i fart och sådana saker och ner och hjälpa till i försvaret också, så att det var väl lite naturligt att det blev som det blev.
Mm. Hur duktig var du på hockey, om vi pratar om tiden innan USA där? Var du med i exempelvis TV-pucken?
Nej, faktiskt inte. Jag var med tills, jag var ju bara ett lag i Stockholm då, och stort sett vad de hade bestämt då, det var att ett år yngre skulle ha en hel femma med ett år yngre, och sen de tillsatte de bästa 69 då, för jag är född 68. Aha. Då var väl jag en av de fem som fick lämna TV-puckstruppen, så jag fick aldrig spela TV-pucken, men däremot så har jag ändå avancerat upp i A-lagsnivå. Jag gick upp ganska tidigt i Huddingens A-lag och spelade ganska tidigt och hade 3 år innan i A-laget då, innan jag flyttade över till Nordamerika när jag fick mitt stipendium där borta, så att jag hankade mig fram där, och även fick ett SHL-kontrakt när jag kom tillbaka från USA då, så att på en hyfsad nivå i alla fall, och gillade att tävla och spela hårt och spelat mot de bästa och sådana saker, så att
Var du en tränardröm?
Mardröm kanske, jag okay. Vet inte. Nej, jag ställde väl ganska höga krav på tränare och sådana saker. Och,
på tränare alltså?
Ja, jag tycker att vissa tränare som hade var inte så organiserade och så bra som man kanske ville ha. Jag kände väl ändå att man var hyfsat seriös, eller jag var seriös som spelare. Så att man en del krav på spel eller på coacherna också. Mm.
Men utmanade du dem i omklädningsrummet? Alltså gjorde du så, eller tog du dem vid sidan om och pratade om hur tänker här, du måste vara mer tydlig, eller på vilket sätt var det som du hade konstruktiv kritik mot tränarna?
Ja, bland annat. All the above tänkte jag säga. Men absolut, jag ställer väl krav på dem som precis som skulle ställa krav på spelarna. Så att,
men det är lite udda, är det inte det? Alltså, det finns ju risk att de får mindre istid, man skaffar sig en ovan med en person som har en titel som gör att han kan begränsa din istid.
Ja, absolut. Jag tycker väl ändå att jag har varit bra och respekterat coacher och förstår deras position och sådana saker. Men jag har också ställt krav på dem, precis som de ställer krav på mig som spelare. Så att, och jag tycker ändå att det har varit bra dialog med de coacherna jag haft. Bra eller dåliga coacher tänkte jag säga, men det ska ju finnas en kravprofil tillbaka också. Det försöker jag alltid leva upp själv som coach, att man är väldigt, alltid förberedd och försöker se till att spelarna känner att du är väldigt proffsig i det du håller på med, och kanske inte gillar allt man säger, men åtminstone känner att jag är påläst och verkligen jobbat hårt för att förbereda dem på bästa sätt.
Mm. Och påläst var du också i skolan, har förstått. Du var duktig i skolan.
Ja, mina yngre år så kanske att det var, jag tog lite för givet. Jag hade ganska lätt i skolan faktiskt, men jag tog inte det så, jag jobbade inte så hårt i grundskolan och gymnasiet. Och gymnasiet var det enda man tänkte på, att spela hockey. Och eftersom jag gick upp i A-lag ganska tidigt, de sista 2 åren i gymnasiet så var jag med i A-lagstruppen. Så då kom man hem ganska sent, det fanns inga hockeyklasser, inte den jag gick i alla fall. Jag gick ju 3 år ekonomiskt då, som det hette på den tiden.
Men hade du bildminne, att du liksom kände igen bilden direkt när du skulle göra prov från när du pratade om lektionssalen? Eller kunde du läsa någonting och då satt det direkt? Eller vad var det som gjorde att du blev en bra student?
Ja, jag har bra bildseende, så jag kan läsa grejer och komma ihåg ganska okay. Bra. Så att på så sätt har det flytt. Men också att jag pluggade, speciellt när jag började universitetet borta i USA, då kände jag framförallt språk, kultur och allt annat, nyanser i språket som inte jag kunde, som jag verkligen fick jobba extra på när jag kom över dit. Och jag fick ju ta prov och språkkurser på English as a second language som heter då. Och verkligen utmana mig själv för att förstå den här nyansen när folk pratar. Och ha biologi och kemi är väl en sak, men sen ska man ha det på engelska också. Mm. Så det var en riktigt stor utmaning för mig att komma in i språket. Och när jag kom in där så tänkte jag åkt hela vägen hit för inte bara spela hockey men också gå i skola. Det var ett medvetet steg av mig. Mm. Så då kände jag att då ska jag plugga hårt också. Så att, och det lyckades bra med under de där 7 åren jag gick universitet.
Mm. Innan vi släpper Sverige här så jag har ju varit hemma till ditt barndomshem faktiskt, träffade din mor. Och så har jag förstått att din far då var, är det rätt om jag kallar honom för hockeyuppfinnare? Är det korrekt?
Ja, hockeyutrustningsuppfinnare, ja. Absolut. Det får väl säga att det är. Bland annat har han gjort skridskoskydd som kallas för step in.
De här som oftast, ja, de kunde ju vara på min tid som var oftast vita med röd flärp som man tryckte ner skenan i, så man slapp böjas ner eller hålla på att slå med klubban så att säga, liksom, mot de här gamla skydden. Och step in skydden, alltså, det måste ju ha revolutionerat skyddmarknaden totalt. Eller alltså, ni måste bli stormrika på det här.
Ja, eller hur? Nej, det skulle man kunna tro. Nej, men det handlade väl ganska nära samarbete på Jofa på den tiden med bland annat det, men även när det gäller visir och ansiktsmasker som var framförallt de två produkterna som man hjälpte utveckla, inte bara Jofa men andra CCM-hjälmar och allt möjligt.
Hur kom han på det här då? Eller var det ni som satt vid minnesbordet? Ska man inte? Eller hur kommer du ihåg tugget hemma där?
Ja, men han har alltid varit ska man säga, en levnadskonstnär utan ens like med och ingen speciell utbildning men ändå hittat möjligheter. Och det är väl lite samma sak för mig själv, hitta möjligheter och saker och kunna livnära sig på saker som kanske annat folk inte tittar på samma sak. Och det var väl samma sak här. Han har sett min bror som åkte med glasögon och så såg han de här som fanns då, skydden som fanns på den tiden. För att hade man glasögon måste man ju visir och de immar jämn hela tiden. Så att det var så han började tänka och började utveckla ett
visir. Att hjälpa pojkarna alltså till exempel.
Ja, börja så. Sen var det fler folk som tyckte det var bra. Och sen kom jag på det med skridskoskydden istället för att åka omkring och halka och få dåliga, ja, stort sett slipningen försvinna. Så uppfann han ett skridskoskydd också.
Men visiret, vilket visir var det han uppfann? Så det finns ju det här iTech och så fanns det här gamla klassiska liksom, ja, visiret, lite mindre visiret.
Ja, visiret och bland annat då, men även olika ansiktsmasker då, som helmask med galler och sådana saker.
Okay. Stämmer att du satt i källaren hemma där och typ böjde visir alltså när du var yngre liksom, för att hjälpa honom där?
Det var många av mina polare som växte upp som gjorde det. Det var ett sätt för oss att tjäna pengar med brorsan, men även några kompisar. Jag vet, bland Rickard Fransén var med och hjälpte till några gånger också.
Hur satt ni och böjde? Måste man värma det eller hur gick det till? Eller?
Ja, vid sidan var det värmd. Det hade ugnar och då hade man ju tajmat upp precis så man kunde göra grejer emellan man tar ut visiren. Och för att
hur långt det tog det att få ett visir varmt? Kommer du ihåg den tiden då?
Ja, jag tror det var 5 eller 6 minuter när man i den värmen. Och det var lite någon halv minut över eller någonting. Ja, men då var de brända i stort sett. Man okay. Slänger bort dem. Så det var en riktig kunskap med att göra. Sen var det ju alltså man svetsar galler och sådana saker också. Sen punktsvets. Och
varför kallar den inte för Grönborg-visiret eller Grönborg-skyddet? Tänk, du har ditt namn liksom varit känt i hela världen nu.
Ja, men det, precis. Som iTech, eller hur? Ja. Ja. Nej, men det vet jag inte faktiskt. Det skulle vara någon internationell kling där med visiret och sådana saker. Det. One
och det step-in-skydd, ja. Det blev ju step-in-skydd. Ja. För det, då fattar jag alla direkt vad det var för något. Kanske,
precis. Liksom jag var inte med i den beslutande processen. Jag var inte speciellt gammal när det började då.
Nej. Var du mer delaktig i liksom komedier också? Eller var det pappan som var liksom, han hade, det var han som körde från första steget till sista steget?
Ja, det var väl att han hyrde is och skulle ut och testa de olika produkterna som han körde i stort sett. Speciellt då visir och galler. Men annars så hade han nog ingen äganderätt på att besluta vem som skulle.
Nej, hade han någon hockeyuppfinning som inte riktigt blev någonting av som var lite häftig?
Ja, jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju allt från folk som ville addera tjänster eller klubbor och olika klubbor och sådana saker när den svängen började hända då. Men det var framförallt det som man gjorde och hela tiden försökte utveckla och göra bättre hela tiden.
Mm. Vi tar steget över Atlanten och du valde att bli college-spelare alltså här för, ja, vad kan det vara, 25 år sedan nästan nu. Eller 26-27 år sedan är man uppe i nu. Det var väldigt ovanligt på den tiden. Vad var det som du gjorde att du tog steget över till Nordamerika?
Ja, det var väl några grejer. Framförallt så kände jag just utmaningen att jag ville verkligen utbilda mig själv. Och Men första steget var faktiskt året innan, fick jag en inbjudan att åka över till Montreal Canadiens, hade juniorlag som hette Verdun Canadiens, och bland annat Jacques Lemaire var ansvarig för som general manager då. Och tack vare min fars kontakt med Mats Neslund, jag jobbade bland annat ihop med den här step-in-skyddet då, alltså skridskoskyddet med Mats, så bjöd de in mig till det campet där i Verdun och gjorde riktigt bra ifrån mig där, så att de ville väl att jag skulle stanna kvar, men framförallt var det flera college som började kontakta mig då efter det campen. Och åkte tillbaka i Sverige, spelade färdigt den säsongen med Huddinge då, som satsade väldigt hårt på att gå upp i elitserien. Och sen fick jag erbjudande i stort sett från några skolor och spelare där borta, och bland som heter då stipendium då, för atletiskt stipendium, alltså sportstipendium. Och tog ett beslut och åkte över och verkligen ville utmana mig själv, för att stampa lite på samma ställe, känner jag, Huddinge med framförallt och vid sidan om isen. Jag trivdes med hockey, men just utanför isen, att man skulle utbilda sig själv och få tid att göra det. Det här var ju verkligen en ny grej för mig, och jag åkte över för att testa ett år först och valde lite mindre universitet. Det var några stora universitet på 65 000 plus, och de tog jag inte, för jag ville ha lite mer, som jag sa, jag var lite osäker på språket och nyanser i språket, och så jag tog lite mindre skola, så man fick lite mera one-on-ones med professorerna som gick i den skolan. Så att,
hade du börjat ge upp hockeykarriären då och förstod att okej, jag åker på college för att få en bra civil CV, kan man kalla det för då kanske? Eller var drömmen fortfarande att bli typ NHL-proffs, eller började du fatta att nej, jag kommer nog inte nå ända fram, så jag ska använda hockeyn till att utbilda mig?
Nej, det var ju väldigt, väldigt hög nivå på de här killarna. Jag är ju flera av dem som spelade NHL och många, många år som jag spelade med. Jag spelade emot framförallt. Så att det var ju väldigt hög nivå på hockeyn. Så det kände jag att det inte var ett nedköp på något sätt och vis. Utan tvärtom, då fick jag verkligen fokusera sig allt på ett ställe. Skola, träning, allting på ett ställe. Så att det kände jag inte, absolut inte var ett nedköp. Och det var inte att jag skulle varva ner. Men jag hade lite otur när jag kom över, för man kunde inte riktigt lista ut om jag var proffs eller inte i Sverige när jag spelat i...
Man får inte ha tjänat en krona där nu.
Nej, i allsvenskan då, men till slut så efter halva säsongen så fick jag börja spela då, så jag missade nästan en halv säsong första året då.
Och hur var det att släppa tryggheten med mamma och pappa i Huddinge här och bara kunna gå till ishallen där vid Solfagravägen då? Och sen liksom, var inte det jobbigt så att säga? Liksom? För jag gick också high school, ska jag säga, där borta i Nordamerika, men jag orkar inte gå vidare på college, för jag vill hem till tryggheten. Vad var det som du gjorde att jag är så tuff, jag kör?
Nej, visst längtar man hem. Jag tror det är ganska normalt att längta hem, men så under hela det året så kände man att det skulle bli skönt att man kommer hem i sommar. Men jag har sagt till mig själv att det minst ett år ska jag leva ut det. Och sen när jag kom hem på sommaren till Sverige kände jag att ingenting har förändrats här borta, så att då började man längta tillbaka till college igen. Så att jag tror att första året var väl en liten utmaning, men sen efter det så kändes det, det var ju ändå 20 bast när jag åkte över, så jag var ju inte så ung som du var när du åkte ut i high school, så det är kanske lite skillnad det också. Men jag var, på något sätt så var det för mig, det här var min utmaning att gå färdigt skolan där och se till att jag verkligen har investerat den här tiden rätt och alla de här resurserna som jag har då som människa på rätt sätt på den tiden.
Så spelade du hockey på college där borta, du åkte hem till Sverige och skulle, vad drömmen då blev, SHL-spelare där. Vad tänkte du när du kom hem då? Vad hade du skrev på med Rögle men fick aldrig riktigt chansen där.
Ja, vad som hände var jag hade lite erbjudanden från farmalagsliga i USA och tänkte vi kanske att börja testa där. Det är ganska naturligt att man får en chans där i Nordamerika först då, men då kände jag ändå att kanske det är bättre att spela som jag tyckte då, i dåvarande elitserien när jag fick det erbjudandet från Rögle då. Och sen var det en omställning, precis som det var att åka från Sverige till USA, tillbaks från USA till Sverige, att det tar ju en större att anpassa sig själv. Och det var ett riktigt tufft lag att slå sig in på den tiden, och hade riktigt bra backar på den tiden, och utmaningen var ju, och de hade flera unga backar som bland annat Kenny Jönsson var en av dem, och Karl Elranta, Karusura Niem, Femman Nilsson, Stefan Femman Nilsson till, du har ju backuppsättningen var riktigt
bra. Elranta var en av mina personliga favoriter, måste jag fläta in lite här. Jag minns att ju rödare han blev ansiktet, desto bättre blev han på isen då, att han kunde ju köra 30 minuter och då var han som bäst liksom. Ja.
Så att, som du hör, så var det svårt att slå sig in bland, framförallt bland topp 6 kanske, va? Och då kände jag att tillsammans då med Rögle tog vi beslutet att jag skulle börja i Tyringen. Och sen blev jag kvar hela säsongen. Det var liksom ingenting som hände, för det känns som en ganska naturlig sak att göra, få spela och visa upp sig på så sätt om det skulle hända några förändringar. Men kände ändå att det hände liksom ingenting, och då var det då jag beslutade med, som du säger, att jag skulle lägga av. Men sista år ville jag spela i Stockholm då, och då kom Hammarby fram med ett erbjudande, och Hammarby skulle satsa det året till att gå upp i elitserien då. Mm. Och vi hade ett bra år det året. Det var ett roligt år, ett perfekt år för mig att avsluta min karriär på.
Varför slutade du då?
Nej, jag kände att jag har skola kvar där borta. Det var lite ett steg. Jag hade spelat något år till eller ett par år till hemma i Sverige. Så kändes som skolan var längre och längre ifrån. Jag hade 2 år kvar av min bachelor. Så då kände jag, nej, men då satsa på någonting som jag är riktigt bra på. Och på den vägen är det. Jag hade väl erbjudande också efter det sista året i Hammarby. Jag hade väl hyfsad säsong där, eller bra säsong där. Och, men jag hade tagit det beslutet innan. Och då kände jag bara att skolan var viktigt för mig då. Och det ångrar jag absolut inte att jag gjorde.
Om jag säger att du som spelartyp var snarlik Kronvall och Jämtin, är jag korrekt ute då? Medan en backtuffing som stod upp och gillade att retas lite.
Nej, jag var nog ingen retstick. Jag tror att nästan åt andra hållet folk gillar att reta mig mer än något annat. Jag var nog ingen retstick på sån sak. Men,
slogs du på isen?
Jag slogs vet jag inte. Men jag stod väl upp för mig själv, och framförallt stod jag för alla andra. Jag kände att det var min uppgift, inte bara i Sverige, men där borta också. Och det, jag gillar att tackla sig, gillar att spela fysiska spel. Det var tycker jag var kul. Men sen vet jag att jag gillar att spela alla situationer, om det var powerplay, penalty kill. Jag försökte spela så mycket som möjligt, men det var väl en sak som jag kände som gjorde min styrka. Det var väl att jag spelade det fysiska spelet, och folk fick upp ögonen för mig tack vare det då.
Vad fick du mest puls av? En häftig tackling, täcka skott eller assist?
Nej, göra mål.
Göra mål. Jag tog inte upp med det, för när jag såg din statistik så hade du inte så många mål. Men då kanske mål är naturligt.
Nej, när jag var yngre så hade jag faktiskt en hel del mål när jag växte upp och sådana saker. Men det blir ju inte riktigt den, speciellt man får den rollen man får också. Då ska man spela den fullt ut. Men visst var det skönt att få en riktigt bra tackling, och täcka skott var ju topp varje år, speciellt i college när de räknade. Det gjorde de inte i Sverige på den tiden, men då låg alltid toppen och kunna blocka skott. Och det tyckte jag också var kul, för då gjorde man ting för laget. Så att känslan var ju bara efteråt, man har gjort ett bra jobb, man spelar för varann, och det var väl en av, som jag säger, mina styrkor var väl att jag stod upp för laget och spela efter som jag kom överens om i laget.
Mm. Hur lärde du dig att tacklas? Det är ju en tacklingsdebatt idag, så att säga, rätt och fel och sådär. Hur gjorde du för att bli en god tacklare?
Jag tycker tacklingen, man ser vissa spelare som man tar dem av utrustning, så ser de inte mycket ut för världen, men när de går på isen så är de som tacklas hårdast, och det är framförallt tycker jag balansen, tajmingen och sådana saker. Nu har ju farten ökat något fruktansvärt i alla serier i hockeyn överhuvudtaget, och jag tror det kan väl vara en av grejerna att farten blir mycket, mycket högre. Men också så ser man, titta på VM, man tittar på när absolut de här bästa spelarna kommer att se World Cup. Många har jättebra spelsinne och båda hållen med att tackla och se var tacklingarna kommer ifrån. Jag tror att det är väl en stor grej också med just den grejen. Men jag uppskattar väl en jättebra tackling precis som alla andra, men man gillar inte att se eller de här
huvudtacklingarna.
Ja, men huvudtacklingen och att folk blir skadade överhuvudtaget av en tackling. Det tror jag ingen vill se. Men
hade du bra balans eller hade du bra spelsinne ut så att du kunde liksom se var du skulle sikta någonstans?
Jag var lite både och, men jag vet inte om jag gillar väl bara att liksom visa och markera att jag är här, och det var ju någonting som definitivt var en del av min repertoar och var en tacklare helt enkelt. Men det har vi lite mer, som jag säger, just med på det sättet jag spelar. Jag gillar att tacka skott, jag gillar att spela framför mål, jag gillar att göra sådana saker. Och det var väl stort sett det år jag fick den, flyttade över till Nordamerika. Att de är mycket mer på roller och specialistgrejer. Ska du få mycket speltid för att göra de här grejerna? Och det var väl det jag gjorde och utvecklade ännu mer där borta.
Vad fick du smekta där borta? Big Swede, eller vad kallar de det för något?
Ja, eller Goonborg var väl också. Jaha. Något som...
Var det Goonborg alltså?
Liksom? Goonborg.
Jaha, du menar så alltså? Ja. Istället för Grönborg så blev det Goonborg alltså?
Ja, det var någon förmåga jag hade där i Wisconsin. Vi spelade mot University of Wisconsin, kändes som alltid. Det var någonting som hände när jag var där. Och det var väl de som utmytte det smeknamnet, tror jag. Men ja,
Ja, det var din spelarkarriär, Goonborg, Richard Goonborg. Du ser vilket häftigt namn du skulle kunna ha egentligen i alla fall då. Sedan så avbröt efter Hammarby säsongen och valde att gå tillbaka till Nordamerika. Hade du då, fanns det då i din fantasi att ja, men den här tränarrollen, nu har jag haft så många tränare så att det är jag lite nyfiken på. Eller hur kom det in på att bli tränare? För du började som damfotbollstränare och lite hockeytränare.
Nej, så var det inte.
Utan jag har fel alltså?
Ja, du har fel. När jag kom tillbaka dit så hade jag absolut ingen tanke på att bli coach. Det var ingenting som jag hade planerat. Jag hade inget intresse av det ens en gång. Men när jag kom ner till skolan så hade vi samma coach då, 2 år senare som när jag spelade. Och jag gick väl ner för att vara trevlig och hälsa och sådana saker. Så var jag även spelare som fortfarande spelar det sista året där, som var studenter och förstaårsspelare i vårt lag som fortfarande är kvar.
Sakmål i Färsta som fortfarande kvar i senior.
Precis, så att jag gick ner och hälsade på dem och när vi satt där och tog en fika där på coachrummet så frågade man om jag ville hjälpa till och flytta lite puckar på träningar och hjälpa till med saker och ting då. Någonting som heter graduate assistant. Nej, det hade jag nog ingen intresse av. Så satt jag och tänkte på det någon vecka och sen, nej men det kan väl vara bra naturligt steg när man ändå gör någonting på fritiden också, när man ändå är där och pluggar och på den vägen är det. Och när jag gör saker så kan jag inte göra halvdant heller, utan då blir det bara mer och mer och de nästar på med mera saker. Och när jag var färdig mina 2 år där, jag var med i deras college-lag och sen tog jag en större roll med ett high school-lag där i St. Cloud också året efter, och sen med en spelare som jag har spelat med då. Och sen när jag är färdig med den så fick jag erbjudande att slutföra eller gå på en mastersutbildning i en mindre skola i Wisconsin. Och där var jag fick erbjudande från att ha 2 jobb då. Var coach för herrlaget och var assisterande coach på tjejlaget då. Mm.
Och var det en heltidssyssla att göra de här 2 jobben då? Eller hur var det?
Nej, jag var fortfarande heltidsstudent, men jag tror det 3 eller 4 jobb. Och det var väl 2 av de 4 jobben som jag hade för att kunna livnära mig helt enkelt, för att kunna klara av och betala för studierna och betala för mat och husrum och alla sådana saker. Så att jag tog på mig ganska många roller och mycket jobb då för att kunna klara. Men jag klarade av att slutföra den skolan på 2 år i alla fall. Mm.
Det som är fascinerande här, och jag tycker att det är så häftigt att höra, jag vet inte hur gammal du var ungefär när du blev junior, när du valde att bli damfotbollstränare och juniortränare här, men du måste ju vara 28, 29 kanske?
Ja, typ.
Ja. Ja. Många av dina kompisar med Sverige satt ju bo, skaffa familjer, och du åkte omkring och var damfotbollstränare och plugga i USA. Var du inte sugen att liksom att göra det här som alla liksom gör, naturliga stegen liksom? Nu satt du ensam där borta som svensk i Wisconsin till och med också. Det är inte det kanske sexigaste staten i USA då i alla fall. Drömde du inte om ett liv liksom som alla andra?
Ja, då har du inte varit i Wisconsin. Wisconsin är fantastiskt vackert faktiskt.
Nu bodde jag i Indiana. Och Indiana och Wisconsin var inte de liksom kanske, när de spelade basketmatcher och amerikanska fotbollsmatcher, så var inte de bästa vännerna kanske i alla fall. Men jag har en bild av Wisconsin som är lite småtråkigt i alla fall.
Ja, nej men så var det faktiskt inte. Det var fantastiska människor. Det var även i Minnesota när jag gick i skolan där. Folk ställde upp och det var riktigt riktigt fina människor runt omkring. Men jag var ganska fokuserad på...
Vad var du fokuserad på? Vad vill du bli för något?
Utbilda mig framförallt. Just det var min nyfikenhet.
Men du inte sagt, jag vill komma dit. Jag vill jobba som... Du har en major i vad då för något?
Jag har en bachelor's i mass communications, public relations, och har en master's i management technology.
Okej, vill du bli alltså journalist eller vill du jobba med PR, eller vad vill du jobba med?
Nej, för det första var det i St. Cloud, när jag gick där på min bachelor, så var det var i stort sett det bästa department då. Det var mass communications, så det var en utmaning för mig att försöka gå det bästa.
Det var den skolan som, det var det de var känt för?
Det var det college som var mest känt, och för mig var det en utmaning just med språket, när jag får tänka när jag kom över dit och bara stava rätt och alla sådana. Det här var ju innan spellcheck och alla sådana saker på datorerna. Det var i stort sett en typewriter man körde med, men så gammal jag. Men, så att det var en väldig utmaning för mig att börja med just att kunna få ett språk.
Men har du en dröm, alla klasskamrater, jag vill bli det här? Vad sa du när ni satt och småpratade om? Jag vet inte om du bodde på en dorm eller om du bodde hemma hos en familj. Du måste ju haft en dröm då.
Ja, men det var framförallt när jag kom in min masters där och just management och leadership. Man leder människor, man får stort sett att vara en manager i ett stort företag eller ett företag överhuvudtaget och leda människor och jobba med människor och vara den personen som får ihop gruppen. Och, så det var jag nyfiken på. Det är ju grejer som jag använder fortfarande. Mm. Det är mycket den här min utbildning som ligger till grund på vad jag är som coach just nu.
Så att när du fick din ledarutbildning, då var du kanske inte mot media eller PR som du var inriktad, utan du var vilken genre som helst, bara du fick din utbildning och harmonisera med vad eventuellt skulle jobba med. Var det så du tänkte just då?
Ja, men jag använder ju det forumet fortfarande. Hur kan jag uttrycka sig i media överhuvudtaget och hur ni tänker på när man går in i mediazon. Vad behöver ni för att kunna göra bättre jobb mot er? Med att kunna prata inför folk, prata inför stor massa eller ha en föreläsning överhuvudtaget. Alla de här sakerna, det är vad jag utbildar mig till. Mm. Och så lägger man på lite krydda där med just leadership och management, och det jobbar jag också med varje dag, just att vara runt människor och kunna vara tydlig i den arbetsprocessen jag håller på med och ge tydliga ramar och arbetsbeskrivningar till alla runt omkring mig, och det känner väl, det är väl det som är lite min styrka.
Mm. Nu använder du din utbildning som förbundskapten för Tre Kronor. Har du använt en utbildning i något civilt jobb som du haft förutom innan du kom in på förbundet här för 10 år sedan?
Jag har faktiskt rullat på med hockey framförallt, men jag har ju använt vid sidan om också. Jag var bland med och startade en ungdomsorganisation nere i Salt Lake som jag arbetat med 5 år när jag fick jobba med ungdomar. Stort sett från 6-7-åringar och hela vägen upp till 18-åringar och utveckla den delen med att anställa coacher och göra ett curriculum, alltså sätta upp var en har en arbetsbeskrivning på var en och vad vi ska göra över en hel säsong eller stort sett visioner med hela organisationen och byggt upp från scratch och få med på den resan var fantastiskt också. Och så alla de här grejerna har på något sätt varit involverade med hockey. Mm. Och framförallt så älskar jag hockey, det är en fantastisk sport och jag känner det som ett väldigt stort privilegium att få arbetat med hockey i stort sett hela mitt liv, men också jobba med människor, jag är väldigt nyfiken och höra vad runt med olika slags människor. Mm. och försöka få vara med och hjälpa den personen till att göra någonting som den personen vill göra.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mm.
Du bodde nästan 20 år i Nordamerika.
Ja.
Otroligt lång tid.
Det kändes som du var 10, tänkte jag säga. Men det gick snabbt. Väldigt snabbt, ja.
Men hur, nu har du bott i Sverige ett tag, eller du bor lite fram och tillbaka. Har du fortfarande ett hus i Nordamerika? Eller hur är du bara i Sverige just nu för tiden? Åker ni fram och tillbaka eller gör ni?
Jag valde ett väldigt dåligt tillfälle att sälja av allting där borta med bostadskrisen och allting där borta i USA. Men just nu har jag ingenting där borta, nej.
Men jag förstår att du är tvåspråkig, att du har inga problem att uttrycka på engelska. Men drömmer du ibland på engelska? Kan det bli så att säga liksom då? Eller hur influerar det här av det engelska språket?
Nej, det blir nog en hel del svengelska om man tänker på det. För att man kan växla fram och tillbaka. Man kan prata engelska men när man ska prata med svenska med någon och vice versa. Va? Så att, och vi använder framförallt engelska hemma i familjen, så att det blir en mix av allting. Jag tror det är ganska naturligt med tanke på alla de åren jag spenderar borta och med tanke på att jag pratar engelska hemma, att man blandar ganska vilt.
Tänkte du komma hem någon gång eller tänkte du fortsätta? För du träffade ju din fru där, blivande fru på den tiden, Dani, och så har ni en liten dotter nu, Chloe, är det rätt uttalat?
Chloe, ja.
Tänkte du någon gång åka hem till Europa eller hade du tänkt att men nu stannar jag här, jag har mitt här nu?
Nej, jag hade inga planer för att ta hem. Jag kände att jag hade en väldigt bra balans när jag jobbade med den här organisationen jag jobbade med i Salt Lake. Och så åkte jag på landslagsuppdrag med svenska landslaget. Så att jag hade en väldigt bra balans med amatörhockey, med ungdomshockey. För mig har jag lika roligt att gå på isen med 6-7-åringar som jag gör med World Cup-gubbarna. Så att jag kände att jag hade en väldigt bra balans. Fick elithockeyn under väldigt intensivt under korta perioder, så under längre tid så jobbar man med ungdomshockey och människor på den nivån, så att jag hade ett väldigt bra och tryggt jobb, men på något sätt så vill man ju hela tiden utmana sig själv. Och när jag fick erbjudandet från Svenska Hockeyförbundet att bli 18 coach för head coach för 18-landslaget och flytta hem, då fick vi ta oss en liten tankeställare, jag och Dani, och när hon var villig att testa på det här hemma i Sverige, då kände jag att då kör vi. Och för mig, då kör man inte halvdant, då kör vi ordentligt. Så att vi flyttar hit och nu är jag inne på sjunde året här och har fått olika utmaningar och haft en fantastiskt rolig resa i Sverige också.
Mm, jag minns det. Första gången jag träffade dig tror jag var i Bern. Jag vet inte om vi satt och kollade på ryssarnas träning eller om det var Sveriges träning och ting, så sa Bostad till mig, ja, men nu, jag är inte scout längre eller spion för 3 kronor, du ska prata med den där killen där uppe, så att säga. Liksom, ja, vem är det, undrar jag. Ja, då sa han, Rickard Gronborg, sa han, så att säga. Han körde väl sitt svengelska uttryck, han sa, ja, vad är det för något? Så jag vet inte, jag tror första gången jag nästan sa hello till dig eller något, så jag hade ingen aning vem det var, om du var svensk eller amerikan i alla fall. Men sen satt du och ritade upp hur motståndarna skulle spela och då fascinerade jag sig, oj, den här killen hade koll på det, så att säga. Liksom. Men då var ju den rollen som spion där för det här VM:et som jag träffade. Kommer du ihåg det?
Ja, men jag tror faktiskt vi träffades innan dess. Jag tror det var till och med 08 i Quebec.
Det kan det vara. Var du med redan då alltså?
Ja, det var mitt första AVM då.
Okay.
Jag var med 87.
Det kan vara i Quebec, så att säga. Ja. Det var ju snarlik fråga i alla fall. Hur spelar motståndaren? Jag vet inte om det var Tjeckien vi gick igenom kanske. Eller
ja, mitt första landslagsuppdrag, det var ju med 18, eller 20-landslaget med i Leksand Mora där.
Ja.
Men det här var året efter och det var första AVM då. Och jag hade fantastiskt förmål. Tänkte själv få gå in på de här, vara spion för de olika landslagen och titta på vad andra människor gör på sina träningar, hur de jobbar med laget, olika små specialiteter som var en stor för att få in det i sitt eget kartotek när man jobbar med ishockey. Det är en fantastisk, tycker jag, utbildningsprocess för mig som pågick under den tiden.
Det var... Är du en bra spion?
Jag tror jag är väldigt noggrann med det jag håller på med. Jag tror att jag har en ganska, ska man säga, en bred kunskap med vad andra människor håller på med och titta på och noga med detaljer. Och, så jag svarar ja, eftersom jag jobbade med det ganska lång tid och blev fortsatt arrenderad av förbundet att göra den här tjänsten. Så att, jag känner att det var en stor styrka.
Mm. Och eftersom det var Bostad som gjorde den här sysslan innan du, då var han som ofta gick och pratade med när man frågade om vad ska vi se upp med motståndarna. Och så när du tog över så kände jag att oj, det här var ju som en mini-Bostedt som nästan i tal och i förklaringar, korrekthet och så vidare. Har du tagit efter Bostedt? Har det varit som någon som du har sett upp till tidigare?
Alltså,
har du träffat honom överhuvudtaget? Genom Hammarby-tiden kanske?
Ja, vi har stött på varandra, absolut. Men vi återknöt igen när Tommy ville träffa mig inför 20-VM där i Leksand Mora. Då satt vi ner och pratade och då hittade vi många gemensamma nämnare på sådana saker. Ja, men just Hammarby-tiden som du pratade. Han var ju A-lagstränare, väldigt ung A-lagstränare. Jag spelade i B-juniorerna där, kommer ihåg, eller A-pojk tror jag kanske till och med var. Så att han kallar mig för A-pojk fortfarande, fast jag är så mycket några år yngre än honom. Men vi ser väl hockey på ganska liknande sätt. Och så var det under några år där vi jobbade väldigt intensivt tillsammans. Och då är det väl ganska naturligt att man stöter idéer med varann och sådana saker. Jag tror att vi är lika på många sätt, just med noggrannheten, just akademiskt. Och vi har akademisk bakgrund båda två också. Så att, sen är det ju en ganska rolig sekvens. Jag kommer ihåg just när 08-VM där i Quebec. Där när Tommy skulle åka över och titta på andra gruppen. Jag skulle stanna kvar i Quebec. Och då var det någon första gången vi skulle ha en prestation inför lagen. Att det Tommy gjorde det, utan jag skulle göra. Jag vet att lät som Bengt-Åke Gustafsson på den tiden. Och var ganska nervös att jag skulle göra det. Och sa till mig innan, så här, vi tar det väldigt, väldigt kort. Mm.
Han var väl inte en sån jättestor älskare av videoengångar heller kanske?
Nej. Och på den tiden var det inga videoengångar. Då var det, i stort sett gick vi på overhead, de som kom ihåg overhead och visade och skriva upp och sådana saker. Då fick man vara väldigt bildig i sitt språk istället. Men det var en rolig, jättebra utmaning.
Men hur var det att ha en sån någon gång på svenska då, när du bort så länge där borta? Det var inga problem, du kunde snabbt bara fånga upp orden och uttrycken.
Ja, det blev att man fick lite skit från ledare och sådana saker. Man slänger lite svengelska, men jag tror att engelska är sånt direkt ord. Direkta ord istället för svenskan, som är kanske lite mer runt saker och ting. Men det är ganska direkt, det är engelska språket, så att... Jag tror det passar ganska bra när man har korta genomgångar inför lagen med lite amerikanska och engelska uttryck.
Mm. Och det här har alltså skapat vår, inte tillträdande, för du är ju redan vår förbundskapten för Sveriges mest folkkära landslag, Tre Kronor. Nu ska du in i hetluften här. Har du förstått det, vad du har gett in i?
Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Jag har ändå varit i den här landslagsbubblan en längre tid och jag känner det här som en
Fast det är en sak att vara ass-coach, scout, spion eller jobba på J20. Nu är du den som ska slängas fram mot media och du som är högst ansvarig. Det är du som står där.
Ja, och det, den, på något sätt så har man tagit den utmaningen och jag ser det som en ny utmaning för mig själv. Men jag ser hur långt kan man pusha sig själv och med och göra saker. Och sen vet jag, precis som alla andra, att det här är väldigt personfixerat från speciellt media. Det kanske måste vara, det måste vara förenklat. Medan jag vet att det är en stor organisation runt omkring som jobbar. Och vi jobbar väldigt, väldigt hårt tillsammans. Sen har jag ett uppdrag att genomföra, och precis som alla andra. Men jag känner mig väldigt trygg i med att jag har rätt människor runt omkring mig som kommer göra ett fantastiskt bra jobb. Och då känner jag mig lugn. Jag känner mig väldigt trygg just nu i min position och mitt arbete med att veta att vi har en väldigt trygg organisation runt omkring. Och någonstans där, som jag säger, då känns det som jag säger, just med att man är förberedd, att man är lugn, man kan ta de här frågorna. Och jag har varit med i mästerskap, jag har varit med i presssituationer också, jag har varit huvudansvarig för J20-landslag som har blivit väldigt, väldigt stort nu, även hemma i Sverige. Men det är inget ansvar, som jag tar.
Ett seniorlag som huvudtränare, va?
Definition seniorlag. Man coachar college-lag där borta, så är de 24-25 bast och det är väl seniorer för mig. Men
är du trött lite på att få den här?
Jag har inte coachat i SHL, det har jag inte gjort, nej.
Nej. Är du lite trött på att Grönborg, men han har aldrig coachat seniorlag, hur ska det gå, så att säga? Är det liksom, är det lite förenklat att säga så, att man måste ha senior erfarenhet för att lyckas för förbundskapten?
Ja, det tycker jag, men det är klart att man får ställa den frågan, för att det är ju sant. Men däremot så känner jag mig väldigt trygg, för jag har ju coachat i VM, jag har coachat under kort tid. Många av de här som coachar bland seniorer just nu, de har inte gjort det. Så det är det som är relevant. Jag har jobbat med de här spelarna i den här miljön. Jag känner alla spelarna väldigt bra, för som jag har jobbat med dem tidigare. Så att för mig det känns som en trygghet mer än annat, mer än att det är aktuellt med att ha tränat något seniorlag på någon nivå.
Folket, eller media också, har ju ganska höga krav på Tre Kronor. När man kommer till ett VM, jag vet inte om det är samma sak inför World Cup, så är det nästan bara guld som räknas.
Och det tror inte jag någon som går in i omklädningsrummet inte tänker, att det måste ju vara vår målsättning. Sen vet vi allihopa att vi är realistiska också, att vi måste göra ett jäkla bra jobb och det är så mycket saker som ska komma ihop sig. Men det är det som är utmaningen, det som är roliga utmaningen med det jag håller på med. Man pratar med spelarna, de är verkligen på att de tycker det ska bli fantastiskt kul att sätta på sig gulblåa tröjan och ha Tre Kronor på bröstet och spela i World Cup. Det är bland det roligaste de vet. Så att, och det är en fantastisk motivation för mig också. Jag var väldigt motiverad innan, men nu hör man de här... Det äldre garde, får man väl säga, med spelare, kanske deras sista chans nu att göra någonting med de här...
Vilka är det? Zetterberg, Sedin, Lundqvist?
Ja, de äldre spelarna överhuvudtaget. Man vet aldrig hur även de yngre spelarna, man vet inte om de kommer vara i den positionen heller i framtiden. Utan det här är ett unikt tillfälle för oss som gör något riktigt bra för svensk hockey och framförallt för oss själva. Att jag var med den resan och då ska vi göra någonting speciellt, och det är det vi utmanar för oss. Hur mycket betyder det för oss? Vad vi vill göra för att vinna?
Jag vet att du har förberett dig enormt inför World Cup. Kan du dra en liten kort resumé vad du har gjort inför pucken släppt där i Air Canada Center? Eller inför träningsläget i Göteborg, kan vi säga.
Ja, det, framförallt är det att fortsätta bygga relation med spelarna. Vi åkte runt, jag var över 4 gånger efter jul och träffade spelarna på...
4 gånger under 2016
också. Ja, och träffade spelarna i SM-miljö och diskuterade med spelare. Både spelare som kom med och de spelare som inte kom med. Och även har vi haft både Peter Popovic och Johan Garpenlöv och även Niklas Lidström varit och åkt över det. Som vi träffat Daniel Alfredsson där borta också, som har åkt och gjort vissa scoutingresor åt oss. Så att, men framförallt att träffa spelarna, det är väldigt viktigt för oss att förklara var någonstans i processen vi är. Vi har varit väldigt noggranna med just processen att ta ut laget. Vi har en del tjänster utifrån också, som man får ett utanför perspektiv. För ibland så sitter man i ett rum med samma människor, det blir rätt inavel av idéer. Och det har vi arrenderat tjänster från utifrån, så att man får ett utanför perspektiv. Det är allt från NHL-coacher till just analytics, då, analys på statistik.
Modern statistik med du alltså?
Precis. Så att vi får svart på vitt, vad gör spelarna, i vilka situationer använder spelarna. För vi tittar ju på lite hur vi ska använda dem i olika situationer. Vilka minuter ska de spela, så vad det styrker. Och så jämför vi spelare olika spelare på det. Så att där känns det som att vi har suttit och alla har tyckt och tänkt och vi har kommit fram till någonting. Och sen är det ju såklart att det är mitt beslut att se till att det här beslutet tas, och det är gjort. Och jag är stolt över den processen. Sen är det ju alltid tufft att ringa några spelare och tala om att de inte kommer med eller inte ha med några spelare som man verkligen tycker om som människor och spelare. Men
vilka spelare tycker du var tuffast att ringa och säga att nej, inte just nu har vi en plats?
Nej, det går inte ranghorna sådär, utan det är... Det är del av mitt jobb. Någonstans ska beslut tas. Och då får,
är det du som har tagit det samtidigt eller har outsourcer till Peter och Johan bara för att det har varit jobbigt samtal?
Nej, det är jag som har tagit det samtalet. Det måste jag göra på något sätt. Så att jag står för det vi har gjort och jag tycker jag är jävligt stolt över den processen vi har gjort. Och sen, som man säger, det är alltid tufft. Det måste vara tufft på något sätt att ta ut det laget. För ska vi tävla mot de absolut bästa, så ska vi ha spelare att välja på också och ha bredd på eliten, och det har vi. Och vissa positioner var såklart svårare än andra.
Fick du några Micke Samuelsson they can go fuck themselves som liksom kommentar tillbaka, eller var det ganska lugna samtal?
Nej, det var ganska lugna samtal, men samtidigt det ska ju göra lite ont för spelarna. Jag menar, om man verkligen vill vara med och spela, ska man ju vara besviken. Det vore fantastiskt konstigt om det inte var så. Så det måste vi ta på något sätt. Och jag hoppas och tror att alla förstår att vi är väldigt noggrann i processen. Det är vi skyldiga framförallt att spela som inte kommer med.
Klingberg är inte med. Han gjorde 58 poäng i vintras. Varför inte han med?
Fantastisk utveckling tycker jag. Jag tycker han har tagit stora steg. Jag åkte ner och hälsade på honom i Dallas. Vi såg han i slutspelet också. Det är en spelare som kommer vara många år framåt i svenska landslaget. Det hoppas och tror jag också att han fortsätter ta de här stegen. Så att, det är en spelare som vi tittar på väldigt nära att komma med, precis som en handfull andra spelare. Så att, men på något sätt så måste vi dra linjen någonstans, hur vi ska använda dem, vilka spelare matchas han upp mot. Och vi hade ju en fantastisk backuppsättning nu att snacka om. Det tycker jag, att man jämför med de andra line-upen i World Cup, så har vi en av de absolut starkaste backuppsättningen, om inte den starkaste. Och där är ju lite vad specialiteterna på olika spelare, så måste vi jämföra varandra, hur ska använda spelarna. Så att det här var inget på höften beslut, utan vi har verkligen, som jag säger, försökt, och vi tittar på spelare i olika pressade situationer och det är samma miljö som jag säger, men det är en fantastisk spelare som kommer få många av de här minnena när hans karriär är slut, att han varit med på landslagsnivå men även NHL.
När du åker hem från Toronto, man vet ju inte när det blir, med vilken placering kan du känna till nöjd och tillfredsställd med att du har sett till att Kronor fått, alltså är det medalj eller hur ser du på att när kan du vara nöjd med ditt World Cup?
Jag tror jag är lite konstig på så sätt, för jag ser allt som en process. Då börjar nästa, okej, vad gör vi nästa oavsett? Jag kommer ihåg när vi vinner VM-guld till exempel 12 med juniorlandslaget, då sitter jag och tittar på okej, mitt schema för nästa utmaning.
Du
på något sätt.
Du är på nästa resa direkt?
Ja, alltså. det är väl något fel på mig på så sätt, men och samtidigt så någonting som jag tycker är väldigt intressant är ju liksom att efteråt summera, vad har vi gjort, vad är det grejer som vi gjorde bra, vad är det för grejer som vi måste göra bättre. Det är, för mig är det fortsätta en process. Jag är väldigt dålig på just kanske och det är klart man blir ledsen om man förlorar, men jätteglad om man vinner, men jag är nog lite dålig på, speciellt när vi vinner, att kunna suga in med det och njuta någon liten stund.
Men du vet ju ändå media och folket resonerar, kommer ni hem med en fjärde plats eller femte plats, om det finns en femte plats, då kommer ju vara liksom nej, det här var inget bra World Cup för Tre Kronor. Kan du aldrig känna så att en femte plats, ja men oj då, vi fick ju aldrig spela om medaljerna. Ja men det var mycket synd.
Ja, absolut, då är man ju besviken. Eller förlorar man VM-final eller World Cup-final, men då är man ju besviken. Så är det ju bara. Men jag är mer intresserad, vad tycker människorna runt omkring mig, vad tycker de? Det är väldigt lätt att säga att allt är fiasko och allt är succé, men det är ju inte verkligheten, utan någonstans däremellan så måste vi titta på vad gör vi. Och då gäller det liksom att samla in alla efteråt, om du vunnit guld eller inte, eller vunnit mästerskap eller inte, så måste vi titta och summera.
Du är inte lika resultatfixerad som jag är alltså?
Resultatet är ju ett slutmål liksom av alla prestationer som sker. Så jag är ju mer intresserad av prestationer. Vad gör vi? Hur allokerar de här olika spetskvaliteterna som vi har? Inte bara spelarna, men även ledarna. Det är den processen som jag är intresserad av. Och jag tror ju stenhårt på att om vi jobbar hårt och gör rätt grejer så har vi mer lycka än olycka, om man säger så. Men samtidigt är det realistiskt att det andra lagen är väldigt bra också. De är ju väldigt proffsiga människor runt omkring och kommer jobba väldigt, väldigt hårt. Men det är det som är utmaningen, det som är roliga utmaningen. Man får verkligen mäta sig mot de absolut bästa.
Mm.
Så att jag... Som jag säger, jag känner mig väldigt trygg med att vi har människor på rätt plats. Och jag har jobbat väldigt hårt för att få in rätt människor på de här platserna. Och nu jobbar vi och drar åt samma håll. Då brukar resultatet bli väldigt, väldigt bra. Men resultatet många gånger är grejer som man inte kan rå på. Men däremot prestationen. Och jag vet att det låter som en klyscha, men det är den processen vi är just nu.
Mm. Jag räknar till 17 personer i Tre Kronors stab. Behövs det så många? Jag började bevaka Tre Kronor 2001 tror jag, och då jag vet inte om vi var nere, kanske 6-7 personer. Nu är vi väldigt många. Vi har special assignment coach och ett medical team som har vuxit, som är visserligen senior advisors där i Lidström, Alfredsson och Sundin. Men hinner du med att fånga upp alla din stab och hinner de vara delaktiga? Ja, och behövs 17 personer?
Det är en jättebra fråga. Vissa coacher tycker de inte behöver 17 personer. Vi tycker att det är bra nummer just nu på vad vi håller på med. Och det är mer hur man allokerar den kraften på något sätt. Och för mig, det absolut viktigaste med ledarstaben under den här tiden har varit att vi måste ha en tydlig arbetsbeskrivning på vad vi håller på med.
Ja, vi får se om 17 personer blir för mycket för dig att styra och så vidare. Vi har ju facit efter World Cup. Hur har du byggt upp laget? Hur tänker du när du ska sätta upp kedjor och backpar? Vad har du för grundsyn hur du vill formera allting? Nu är det du som är högste chef. Du behöver inte fråga Morts eller någon annan, utan det är du som ska sätta ihop vänsterforward, högerforward, center. Du ska sätta ihop en vänsterback och högerback. Det grundläggande, hur vill du formera ditt lag?
Ja, för mig jag gillar territorial coaching. Alltså vad innebär det? Jo, det är offensiv, defensiva zon. Vilka spelare är bra i de här olika situationerna?
Vad kallar du för, sa du?
Territorial coaching.
Okay.
Alltså,
får man områdets coaching? Alltså,
ja, typ. Vad är olika spelare styrkor? Då måste man ju spela mot de styrkorna till de spelarna. Och där är vi verkligen suttit ner och gnuggt med vad olika spelare är bra på. Och det är de situationer vi försöker sätta ut spelarna så mycket som möjligt. Sen vet vi att i ett mästerskap saker och ting kan hända, så det gäller ju att ha liksom plan A, plan B när det gäller sådana saker, kan det med kanske plan C. Det såg vi bland annat i OS där, när vi hade en väldigt stark centeruppsättning, och plötsligt så hade vi en center kvar i stort sett. Så det blev en väldigt, väldigt konstig situation där. Så att men det gäller ju ändå att på något sätt ha en tanke på hur ska använda spelarna, vilka situationer. Så gäller det för de spelarna att prestera när de får de chanserna. Men vi måste hjälpa dem på vägen med att använda dem på rätt sätt. Och där har vi en grundtanke på vilka spelare vi ska använda i olika situationer.
Mm. Vissa spelare i vissa situationer eller vissa kedjor, så att säga, liksom då. Grunden är ju att man oftast har en, två eller tre offensiva kedjor och sen en shutdown-formation, då, typ en fjärde kedja. Är det lite så du tänker också? Eller hur vill du använda mer spelare? Ska du inte ha kedjor, utan du ska mer ha spelare som spelar på offensiv zon och sen en negativ zon? Eller utveckla lite då?
Nej, det är personligheten av spelarna, kemin i spelarna. Det vore konstigt om Niklas Bäckström till exempel, en av, tycker jag, med mest offensiva genierna vi har i landslaget, ska sitta bara och ta defensiva tecknar och döda utvisningar. Det vore väldigt, väldigt konstigt. Vi måste sätta in den i en miljö där han får en spelare som kanske kan sätta pucken i nät, för Niklas är ju väldigt bra på att spela fram spelare, till att försöka få nöta in den i powerplay-situationer och även i offensiva tecknar och offensiva situationer. Sen vet vi att Niklas har också en väldigt bra defensiva möjligheter att göra de sakerna också. Och det tror jag de flesta av de svenska spelarna kan säga samma sak. Men varje gång vi använder en defensiv situation så vet vi att det kommer ta lite av bensinen på det han har. Mm. Så att det är väldigt viktigt hur man fördelar istiden och vilka spelare gör det väldigt bra. Några spelare kanske inte kommer att spela en 20 minuter, 25 minuter som de är vana med i vanliga lag. Klarar de av det? Klarar de av de situationer och de utmaningar vi ger dem? Så att det här har vi verkligen försökt. Och sen gäller ju varje lina har en viss unik kompensation så att säga. Att var de här unika med? Och varför hittar de här kemin? Och sen måste vi försöka testa också under träningsmatchen. Kanske testa lite olika line-upper, olika backpar ihop och olika kedjaformationer. Mm. Så att,
vet du nu i ditt huvud, så här kommer vi ställa upp första matchen i World Cup om inget konstigt inträffar?
Ja.
Hur går man tillväga då? För det är ju så när det är gjort uttagningen, liksom, att det är liksom redan där. Ni måste ju sätta upp kedjan redan inför uttagningen då, för att man måste ju ha en tanke så det inte blir för många, många centrar då. Hur tänker du där? Och hur, lite mer, alltså, vill du ha en defensiv kedja exempelvis? Är det din grundsyn på hockey? Att, räcker det för dig?
Nej, vi spelar alla samma spel i det. Så det är så vi sitter och tänker på, att han ska bara spela defensiv situationer. Utan vi ser ju på spelarna över hela spelarna. Men däremot, det kan vara situationer i matchen som vi kommer använda dem mer i. Men vi har alla samma spelsätt, vi har alla samma spelidé och system när vi går ut där. Och vi förväntar oss att alla kommer följa den spelidé vi har. Men däremot så ser vi lite hierarkin i laget och vad spets på kvaliteten är på olika spelare, och det måste vi försöka nöta in så mycket som möjligt. Sen vet jag att det kommer bli en process, det kommer bli, som jag säger, att vi träffar och försöker sätta upp olika formationer till de här träningsmatcherna för att testa lite nya saker, men i slutändan så har vi valt ut spelarna för olika spetskompetenser, och det står vi för just nu.
Vi får se hur det går i alla fall. Jag hävdar att Kanada är stor favorit, att de har sån otrolig bredd på sin topp. Och jag hävdar också att de slår oss 9 av 10 gånger. Vad säger du?
9 av 10 slår de inte, det kan jag säga på en gång. Men är det ett väldigt starkt lag och ses som en av favoriterna på pappret, absolut. Men jag tror det finns flera lag som har stora möjligheter att vinna den här turneringen. Och om du tittar på skillnaden på World Cup och en OS-turnering och VM-turnering, så är det inga matcher som man, som du säger, vinna 9 av 10 matcher mot någon lättare nation som kanske bara slåss för att vara kvar i A-gruppen. Så det finns inte den här turneringen, utan alla lagen kan slå vilket lag som helst. Så att i vilken match som helst. Däremot så ser man över en längre tid, så finns det vissa lag som är riktigt bra. Men vi pratar om en väldigt kort tid. Vi pratar om 3 matcher på 4 dagar. Och sen går man vidare till semifinaler, så får man packa resväskan och åka hem. Så att, det är därför vi försökte vara väldigt, väldigt noggranna med hela den här processen, med vilka spelare vi tar ut, och just sättet att spela och implementera spelidén, och allt från resande, hur ska vi resa med att försöka spara den här energin som spelarna som har, men samtidigt utmana dem. Så att det är en väldigt stor balansgång som håller på med. Men nu har vi planerat det ganska länge här, och nu känns det som att saker och ting börjar verkligen sätta sig här. Och det ska verkligen bli kul att träffa spelarna, alla spelarna tillsammans, nu nästa vecka när vi sätter oss ner på onsdag och torsdag.
Och när ni lyssnar på den här podden, så kan det ha varit för en månad sedan. Det får vi se när vi publicerar den. Men hittills så har jag sett på Instagram och på Twitter att ni har åkt runt i Sverige och träffat alla spelare och verkar vara väldigt noggranna med er kontakt med dem. Det gillar jag. Vi får hoppas att det ger effekt på isen, för det är det som räknas till slut i alla fall. Om du inte var hockeytränare, vad skulle du vilja jobba med då?
Nej, jag tror att det är någon slags managementposition i något företag. Där jag får fortsätta jobba med människor.
Och, chef för en grupp alltså?
Ja, och verkligen få ihop människor och dra åt samma håll och sådana saker. Och det var ju det jag utbildade mig till. Och det känner jag fortfarande att jag tycker det är väldigt roligt. Jag har gått väldigt många utbildningar, tänkte jag säga. Men framförallt så fortsätter jag utbilda mig själv. För att det händer nya grejer hela tiden ute med olika undersökningar och sådana saker. Jag vill ligga på toppen när det gäller det. Så att utbilda mig över sommaren också med att fortsätta med det här. Så att det är något som jag tycker är väldigt kul, för att jobba med människor och vara en del av det och försöka utveckla människor också.
Ja, tror att du kommer ha ett civilt jobb i framtiden, eller kommer jobba med hockey hela livet?
Jag kommer jobba med hockey de närmsta 3 åren, det är vad jag vet i stort sett. Sen får vi se vad den här resan tar vid. Men jag har fantastiskt roligt just nu med det jag håller på med. Få hålla på med ishockey som jag älskar och jobba med människor som jag älskar. Så att det är en väldigt bra kombination med det jag håller på med. Så att får vi se vad som händer. Jag vet att det kommer finnas andra utmaningar i mitt liv som kan kanske vara lockande också. Men just nu så är det här jag är, och det är någonstans där, så det är där jag lever.
Vem är den största svenska hockeyspelaren genom tiderna?
Oj, det finns så många bra hockeyspelare. Så Jag tycker de här tre rådgivarna vi har är fantastiska exempel, men inte bara på fantastiska hockeyspelare. Men
du
fantastiska
menar Alfredsson, Lidström och Sundin, ja.
Precis, fantastiska människor också som är villiga att delge och verkligen bjuder på sig själva och är villiga att göra det. Så att, men det finns många exempel på, det ser man ju bara i NHL, men just med, jag tror det var du som tog upp det med många lagkaptener det finns i NHL-lag som är svenskar, och det visar ju hur duktiga vi är som hockeyspelare, men också vilka fantastiska människor vi har som kommer från det här landet.
Fascinerande med dig, du får ju faktiskt rösta i höst i USA.
Ja.
Har du bestämt dig? Blir det Trump eller Clinton?
Ja, det är väl vissa saker.
Oj, nu hamnar du på hälarna första
vissa
gången.
Vissa saker man inte ska diskutera bland folk, det är religion och så ska det politik. Men
fast i USA brukar det vara helt okej att kunna säga vad man röstar på.
Ja, men nu sitter vi på förbundet här i Johannesburg.
Och du säger bostäder att du inte får ha politiska åsikter, ja. Kanske, eller?
Nej, jag har mina åsikter, men jag känner att det här är inte riktigt forum för det. Men
om jag säger så här frågan, tror du Trump vinner valet då?
Ja, det finns väl en chans att han gör det. Men jag tror att det är viktigt för amerikanska folk i vilken riktning de vill ta här. Och nu känns det som att det verkligen kommer till sin spets här med de här två kandidaterna de har.
Mm, vi får se, det blir efter World Cup som då avgörs det här jättevalet i Nordamerika. Bra jobbat under nästan 70 minuter här, Rickard Goonborg. Nu får du en möjlighet som har gett till samtliga mina poddgäster. Vilken fråga skulle du vilja ställa till mig? Har du förberett nu då?
Ja, nu jäklar. Hur känns det? Det känns svettigt, nervöst.
Jag vet inte, jag tycker att det är kul att jag får inte så många frågor, jag har ju ofta den som delar ut frågor. Så att jag blir alltid kul. Jag blir alltid glad när en hockeyspelare främst ställer en motfråga. Och det kan bara vara liksom, vad tycker du? Ja, du vet liksom sådär. För då är de lite delaktiga i kommunikationen man har med dem. För det är ju det man vill ha, att de ska vara engagerade, va? Liksom. Mm. Och det som storheten var i den tyvärr allt för tidigt bortgångna Stefan Liv.
Mm.
Han var så närvarande i intervjuerna. Han kunde ställa också en fråga. Men hur har du gjort? Ja, du vet.
Mm.
Så att jag gillar de här som har bra motfrågor. Så att jag svettas lite, men inte allt för mycket.
Nej, bra. Du ska inte göra det. Jag tänker väl mer när du går och tittar på en match. Och om det är bara rent allmänt intresse eller om det går för ditt jobb. Hur tittar du på matchen? Tittar du på känslorna i matchen som ni beskriver? Att ni vill beskriva känslorna. Tittar ni på om det är bra eller hockeymatch? Med vad som görs där ute rent skillmässigt eller taktikmässigt eller sådana saker. Hur bedömer du en bra dålig match? Lite där jag vill komma.
Jag tittar inte som en hockeytränare på match. Det har jag märkt efter många år med exempelvis Garpenlöv, där man kollar mycket linjer i spelet. Jag älskar ju liksom personlig skicklighet. Jag hoppar till när jag ser den här liksom typ Linus Klasen dribblingen eller det här målet som liksom sticker ut lite, vet, friläge, skott i krysset. Då går jag igång, så att säga. Sen en bra hockeymatch för mig måste nog vara, det måste vara känsligt på isen, det måste smälla hela tiden och det ska gärna vara två klackar som äggar igång där ute i alla fall. Då kan jag uppleva att det är en bra hockeymatch. Jag tror att om du och jag ser samma match, så kan du tycka en bra match när det är 2-2. Försvaret är intakt, de släpper till chanser, de släpper till få skott på mål. Då kan jag tycka liksom, den här matchen är ju så tråkig i alla fall. Jag vet inte om det var bra svar eller inte i alla fall. Men det var i alla fall en liten beskrivning som jag tror skillnaden mellan liksom en typ av hockeyreporter avgörande med en bra match eller en tränare. För tränare är ganska inrutade på liksom sina grejer. Scout är lite mer att de kollar på sina spelare. Bara, oj, hur är den där 17-åringen för kroppsspråk? Hur sitter han i båset och så vidare? Va? Det kan inte jag riktigt heller tänka på. Utan jag vill ha mer känsla. Det ska hända mycket. Mycket målchanser.
Bra. Nu känner jag mig mycket mer har mer förståelse för hur du tittar på hockeymatcher. För jag tycker det är viktigt att man någonstans, vi ska ju byta bilder också när vi står i mediazonen där, och det är bra för mig att veta lite hur du tittar på hockeymatch.
Tack för att vara med, Rickard, och lycka till i World Cup.
Tack så mycket.